Ja, hjärtligt välkomna till Bibelforum. Det här är väl läsårets, får jag se, 7:e sammankomst. Så efter den här har vi 2 gånger kvar för sommaruppehållet. Ämnet som jag ska inleda om är liv och död. Liv och död enligt Jesus. Liv och död enligt Jesus. Nästa gång är det Jesus och uppståndelsen. Ni kan säkert räkna ut varför de här båda ämnena kommer just nu. Vi är inne i tiden före Kristi korsfästelse, död på korset för våra synder. Och när vi träffas nästa gång så är vi efter påskdagen om Jesu uppståndelse. Men när jag satt ut ämnet liv och död enligt Jesus, så tänkte jag först ta en rad bibelställen om vad som menas med liv och vad som menas med död. Jag tror vi kommer snart att upptäcka att det är ju inte bara det biologiska, lekamliga livet som Bibeln talar om, och inte bara den biologiska, eller ska vi kalla det den lekamliga, kroppsliga döden, utan det är någonting djupare. Liv har att göra med något som är oförgängligt, evigt, gott, rättfärdigt, underbart. Och död, det har att göra med motsatsen, skilsmässa från den gode själv, skilsmässa ifrån Gud. Det hör ihop med mörker och elände och elakhet och ondska. Man skulle kunna säga att liv, det är gemenskap med Gud, och död i grunden, det är skilsmässa från Gud. Jag kommer att försöka avhålla mig ifrån att säga så mycket själv den här gången. Bara citera en rad bibelställen. Några kommentarer ska jag väl ge också. Var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Johannes 3:16. Var och en som tror på Jesus Kristus skall ha evigt liv. Ni vill inte komma till mig för att få liv, säger Jesus 2 kapitel senare, Johannes 5:40. Av de där 2 ställena ser vi att tro på Jesus och komma till Jesus, det är samma sak. Att tro på Jesus, det är evigt liv. Att komma till Jesus, det är evigt liv. Och då undrar man ju, hur kan det komma sig? Vad är det för liv? Det är frågan om. Kan det ha så stor betydelse? Kan Jesus Kristus ha en så stor betydelse? Vi tar några ställen till. Den mat som har med sig evigt liv talar Jesus om i Johannes 6:27. Den mat som har med sig evigt liv. Och då kan man ju tänka, vad är det för en mat? Ge mig av den maten. Om det nu är så som jag sa, att evigt liv, liv med stort L, det är oförgängligt. Det är evigt, det förstörs inte, det tar inte slut. Det är ofördärvat, heligt och rent, gott, rättfärdigt, full av godhet och kärlek. Finns ingen synd, ingen elakhet. Vem vill inte ha sån mat? Men vad är det för mat Jesus talar om? Jo, några verser senare, nämligen Johannes 6:33, så säger han: det bröd som kommer ned från himmelen, det ger världen liv. Alltså ett himmelskt bröd av något slag. Och de som lyssnade kunde ju då tänka på det bröd som Israels barn fick efter uttåget ur Egypten, det vi kallar för manna. Men, säger Jesus, det gav inte evigt liv. De som åt av det brödet, de dog. Men den som äter av det här brödet som han talar om nu ska leva, om de än dör. Alltså underförstått den lekamliga döden. Då har man ett liv som den lekamliga döden inte kan utsläcka. Och det är det livet som första bibelstället talade om. Den som tror på Jesus har evigt liv. Kommer inte under någon dom, har övergått från döden, från skilsmässan, från Gud till livet, till gemenskap med Gud. Nu förstår jag alla, vad är det för mat? Vad är det för bröd som Jesus talar om som har kommit ned från himmelen? Han talar om Gud, sig själv. Han säger: jag är livets bröd. Och jag är ju namnet på Gud. Jag är. Redan Mose fick veta det när han skulle säga till sina landsmän att Gud har sänt mig till er. Då skulle han säga: jag är, har sänt mig till er. Det är Guds namn. Och det namnet har Jesus själv. Jag är. När Jesus presenterar sig och börjar med orden jag är, då anspelar han på detta. Då säger han att jag och Fadern är ett. Jag är Herren själv som har kommit hit till världen. Jag är ett med Fadern. Jag är hans son. Jag är den evige sonen. Det är alltså Kristus som är maten. Det är Jesus som är livet. Jag är livets bröd. Var och en som ser sonen och tror på honom skall ha evigt liv. Johannes 6:40. Att ta emot sonen, att komma till sonen. Och motsatsen då, död, mörker, att man blir kvar utanför den goda gemenskapen, i mörkret och pinan. Då är följden, eller orsaken till det, är att man tar inte emot honom. Man äter inte denna mat. Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom, heter det. De som tar emot honom, de bekräftar också vad Jesus säger. De lärjungar som inte tyckte att Jesus tal var ett hårt tal, för en del sa det: detta är ett hårt tal, vem står ut med att höra honom? Men de som inte går bort utan kommer till honom, tar emot honom, de bekräftar Jesu ord. De säger enligt Johannes 6:68: du har det eviga livets ord. Och det har de rätt i. Det är liksom den rätta bekännelsen. Han är maten, han är det eviga livet, hans ord är ande och liv. Det säger han själv i nästa vers. Eller i några, förlåt, i några verser tidigare, Johannes 6:63. Det ord som jag har talat till er, det är ande och är liv. Det ord jag har talat till er är ande och är liv. Jag är livet, eller mina ord är livet. Vi ser att hans undervisning kan inte skiljas från hans person. Det kan heta att hans ord är livet, eller han själv är livet. Jag är vägen, sanningen och livet. Johannes 14:6. För att sammanfatta det här så kan man gå till Paulus, Romarbrevet 6:23. Det är för övrigt ett ställe man kan lära sig utan till. 6:23. Där sammanfattas detta med död och liv på följande sätt. Den lön som synden ger är döden. Men den oförtjänta gåva som Gud ger är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Synden, den skiljer oss från Gud. Det är det allvarliga med synden. Synden, det man får liksom i belöning, får betalt för sitt syndaarbete, den lön som synden ger, det är döden. Vi belönas då med skilsmässa från Gud. Syndens lön är döden. Men den oförtjänta gåva som Gud ger är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Har man blivit skild ifrån Gud, och enligt Bibeln har alla människor blivit det på grund av synden, så kan livet vinnas bara genom att Gud skänker det gratis som en gåva. Det är därför han har skänkt oss Jesus Kristus. Det är därför som han har sänt sin son. Det är därför som vi på långfredagen betraktar Jesus Kristus och för oss korsfäst. Den som tror på mig ska leva om man än dör. Genom Kristus har dödens fruktansvärda följd, skilsmässan, övervunnits. I Kristus är förbindelsen, gemenskapen tillbaka, återupprättad. Men utan Kristus så är skilsmässan ett faktum. Syndens lön är döden. Därmed kommer vi in då på det andra ledet. Liv och död enligt Jesus. Nu har vi talat om livet först och främst. Döden då. Då måste vi gå tillbaka till Bibelns början, tror jag, för att förstå detta. De första människorna hade liv och liv överflöd. Full gemenskap med Gud. Paradis. Lycka. Men de hade också fått en lycka i frihet, så de hade möjlighet att avsäga sig denna lycka. De fick reda på att lyckan hör ihop med att man helt och fullt förlitar sig på Gud, gör som Gud säger. Och om man inte gör det, utan går egna vägar, andra vägar, till exempel går emot Guds ord om att inte ta av trädet med kunskap på gott och ont, är man olydig så kommer det bli skilsmässa från Gud. Då ska du döden dö. När du äter därav ska du döden dö. Och vi ser ju redan där att det är inte detsamma som den lekamliga döden. Den kommer ju, den är en del av döden och kommer. Men skilsmässan från Gud, den andliga döden, den kommer ju dessförinnan. De föll ju inte ner och dog lekamligt med en gång. Men synden som skiljer från Gud, den andliga döden, den kom omedelbart, precis som det var sagt. Nu finns det en förförare som vill lura människan och som vill få människan att inte äta Guds ord eller ta till sig Guds ord, leva av Guds ord, utan istället ska man gå emot Guds ord. Du blir lyckligare om du handlar efter på annat sätt än vad Gud har sagt. Förföraren säger: ingalunda skall ni dö. Ingalunda skall ni dö. Och så blir man förförd och handlar emot Guds vilja, och döden och synden kommer in i världen, eller synden och döden kommer in i världen. Det måste vi ha som bakgrund. Nu tar vi några bibelord om döden. Nu säger Paulus: har vi dött med Kristus, så ska vi också leva med honom. Har vi dött med honom, så ska vi också leva med honom. Andra Timoteus 2:11. Vad kan det betyda? Kristi död är vår död. Han har dött för oss. En har dött för alla. Alltså har alla dött. Syndens lön är döden. Han har då burit följden av synden. Han har dött, men hans död är vår död. Har vi dött med honom, så ska vi också leva med honom. Då är hans liv också vårt liv. Hur tillämpas det här? I Efesierbrevet 2 skriver Paulus: också ni var en gång döda i överträdelser och synder. Vad tror ni Paulus menar då? Också ni. Jo, naturligtvis också ni som nu är församlingsmedlemmar, också ni som har kommit till tro på Kristus, också ni här i Efesus som tillhör den kristna församlingen. Det ska vara klart för er att också ni var, innan ni kom till tro, skilda från Gud, andligt döda. Också ni var en gång döda i era överträdelser och synder. Hur kom de då till liv, eller hur fick de tro? Jo, Paulus fortsätter i 5:e versen i Efesierbrevet 2, vers 5. Fast vi var döda i våra överträdelser, för det är utgångsläget för alla människor, fast vi var döda i våra överträdelser, väckte han oss till liv med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Det måste de komma ihåg. De har alltså inget att skryta med framför hedningarna. De var döda överträdelser och synder. Hur är det med en död? Kan den rädda sig själv? Det är naturligtvis omöjligt. En död är död. Uppväckelsen, livet, måste komma utifrån till den döde. Den döde kan inte räcka upp handen. Den döde kan inte gradvis göra sig levande. I så fall är han inte död. Och det säger Paulus: kom ihåg detta, att ni har alltså inget som ni kan berömma er av. Er berömmelse är Kristus. Det är Kristus som gav er livet. Ni var döda av nåd. Det betyder just detta. Ni har fått det utan förtjänst, utan att ni har kunnat göra det själv. Det är en gåva, en gratis gåva. Av nåd är ni frälsta. Så skriver Paulus till Efesierna. Han skriver likadant också till församlingen i Kolosse. kapitel 2, vers 13 och 14. Han börjar likadant. Också ni, så börjar han ju i Efesebrevet. Här i Kolosserbrevet säger han, också er. Också er som var döda. Och vad är det som gör att man är död? Jo, kommer ni ihåg definitionen? Synden skapar skilsmässa från Gud. Det är därför Kristus hänger på korset. Han måste bära syndens lön. Han måste bli övergiven i vårt ställe. Också er som var döda genom era synder och genom ert oomskurna hjärtelag. Vad kan det vara? Jo, genom synden och den andliga döden så har vi alltså ett syndigt hjärta, eller ett oomskuret hjärta. Vi behöver födas på nytt. Vi behöver bli omskurna i vårt inre. Få ett omskuret hjärta. Också er som var döda genom era synder och genom ert oomskurna hjärtelag. Också er väckte han till liv tillsammans med honom. Hur då? Hur får man liv om man är andligt död? Vad är det som ger oss tro? Jo, det är Kristi oförtjänta räddning. Att han betalar skulden. Och att han är den rättfärdighet utan vilken inget liv med Gud är möjligt. Livet med Gud, det är liv i rättfärdighet. Och den har Kristus fullkomligt. Och så säger Paulus just det. Han har förlåtit oss alla våra överträdelser och utplånat det skuldebrev som punkt för punkt förklarade oss skyldiga. Enligt islam så kommer vi på domens dag punkt för punkt att få göra räkenskap för våra liv. Gå igenom punkt för punkt. Man kan säga enligt kristendomen är det på ett sätt också så om lagen är sista ordet. Men enligt det glada budskapet, enligt evangelium om Kristus, så finns det en livets bok. Så att den där boken, där allt står och anklagar oss, där är du skyldig och där är du skyldig och där är du skyldig och måste vara skild från Gud för evigt, det är utplånat genom Kristi verk. Det är den stora skillnaden. I alla andra religioner måste man försöka att utplåna skulderna själv genom egna åtgärder, genom olika reningar, och det utformas på olika sätt i olika religioner. Enligt kristendomen så har Kristus fullkomligt renat, utplånat skuldebrevet. Anklagelsen är borta. Det är en så stor befrielse att den som tror det blir glad och lycklig. Och det är en så stor befrielse att det har makt att skapa tro, tilltro. Och tilltro eller tro är detsamma som liv. Då får den döde liv. Då finns det hopp. Han har förlåtit oss alla våra överträdelser och utplånat det skuldebrev som punkt för punkt förklarade oss skyldiga. Det avlägsnade han genom att spika fast det på korset. Kolosserbrevet 2, 13, 14. Ska jag ta det här stället en gång till. Också er som var döda genom era synder och genom ert oomskurna hjärtelag, också er väckte han till liv tillsammans med honom. Hur då? genom att han har förlåtit oss alla våra överträdelser och utplånat det skuldebrev som punkt för punkt förklarade oss skyldiga. Det avlägsnade han genom att spika fast det på korset. Här är en sammanfattning av evangelium. Vad är det för budskap som ger världen liv? Vad är det för mat som ger världen liv? Jo, det är evangelium om Kristus. Det är det här budskapet. Kristus har kommit och han har genom sitt fullbordade verk på Golgata förlåtit oss alla våra överträdelser. Han har utplånat det skuldebrev som punkt för punkt förklarade oss skyldiga. Det avlägsnade han genom att spika fast det på korset. Det är det här som kallas för den objektiva rättfärdiggörelsen. Den frikännande domen på grund av Kristus. Och det blir till en subjektiv rättfärdiggörelse när det tänder tilltro. När det verkar på oss så att vi tar emot det, litar på det. Och därmed, när vi kommer till korset, så kommer vi då till Jesu död. Kajfas, överste prästen, sa så här: ni tänkte inte på att det är bättre för er att en ensam man dör för folket än att hela folket förgås. Och så några ord längre fram står det: han talade som en profet, ty Jesus skulle dö för folket. Johannes 11, 50-51. Alltså, det finns enligt Bibeln människor som utan att liksom veta om det kommer att säga sanningar. Kajfas hade ju inte förstått riktigt hur sant det här var. Han tänkte ju bättre att bli av med denne Jesus, så slipper vi få romarna över oss som kommer kanske att anse att vi har gjort uppror, och därmed blir det blodbad här. Det är bättre att en dör. Men det stämmer enligt Guds ord på detta med att ha liv genom Jesu död. Ni tänker, sa Kajfas, ni tänker inte på att det är bättre för er att en ensam man dör för folket än att hela folket förgås. Han talade som en profet hur Jesus skulle dö för folket. Alltså, Jesus tar straffet för vår synd, skilsmässan från Gud, döden. Den dag du äter därav skall du döden dö. Jesus dör för folket så att hela folket slipper att förgås. Kan alltså död, frågar man sig då, ge liv? Kan död ge liv? Och den frågan ställer man till Jesus. Och Jesus tar en liknelse. Han säger: ja, det kan det. Titta på vetekornet, säger han. Titta på vetekornet. Om inte vetekornet faller i jorden och dör, blir det aldrig mer än ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Johannes 12:24. Om vetekornet inte dör, då förblir det ett ensamt korn. Där har vi ett exempel, en liknelse. Och Paulus skriver: Gud som inte skonade sin egen son utan utgav honom för oss allihop, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Romarbrevet 8:32. Vem kan då döma oss skyldiga? Syndens lön är döden. Du är skyldig. Men om Kristus har dött för folket, för oss, tagit straffet i vårt ställe, vem kan döma oss skyldiga, frågar därför Paulus. Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer, den som har uppstått. Romarbrevet 8:34. Då finns alltså inte någon fördömande dom för dem som är i Kristus Jesus. Nej, just det. Den fördömelse som finns, det är bara den som förkastar Kristus. Våra synders, eller fördömelsen på grund av våra synder, den har drabbat Kristus redan. Så ingen blir fördömd på grund av detta, att han kan inte hålla lagen. I så fall skulle alla fördömas. Utan domen är om den enda räddningen avvisas. Detta är domen. Att när Kristus kom i världen, han inte blir emottagen. Otro. Den som tror på mig har evigt liv och kommer inte under någon dom. Men den som inte tror, han är redan dömd. En har dött för alla, alltså har de alla dött, skriver Paulus i 2 Korintherbrevet 5:14. Alltså den död som är nödvändig, följd av synden, den har redan kommit. Den har redan drabbat Kristus i vårt ställe. Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, sammanfattar Paulus i 1 Korintherbrevet 15:3. Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Detta har ju sen gått in i den essenska trosbekännelsen. Paulus skriver också: Gud har ju inte bestämt oss till att drabbas av vrede, alltså evig dom, fördömelse. Och Kristus har inte kommit i världen för att döma världen, utan för att frälsa den. Jag har inte kommit för att döma, utan till lösen för era synder. Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vrede. Han vill inte att någon enda ska gå förlorad, utan han har bestämt att vi ska vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han som har dött för oss, för att vi ska leva med honom. 1 Thessalonikerbrevet 5:9-10. Livet finns alltså i Kristus, därför att han har dött för oss och vi har liv i och med honom. Och det, då kommer jag till det sista, just liv genom Jesu liv. Vi ser att dispositionen är här först död och liv. Eller rättare sagt, först liv talade jag om, och sedan död. Och sedan om Jesu död, och nu allra sist Jesu liv. En god herde, säger Jesus, ger sitt liv för fåren. Johannes 10:11. Jag ger mitt liv. Jag ger det av fri vilja. Jag har sen makt att ta tillbaka det. Där bekänner han sin gudom. Jag har ingen människa den makten. Jag ger mitt liv för att sedan ta igen det. Johannes 10:17. Jag ger det för er skull, till lösen, till betalning. Medan vi var fiender till Gud, alltså före tron, i vår andliga död, då var vi fiender till Gud enligt skriften. Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud, säger Paulus. Medan vi var fiender till Gud blev vi försonade med honom genom hans sons död. Ni lägger alltså märke till att vi får inte försoningen och rättfärdiggörelsen först när vi har bättrat oss. För det kan ju ingen. Vi är ju andligt döda, och hjälpen måste komma utifrån till en som är hjälplös, som är andligt död. En som är fiende till Gud blir försonad med Gud genom Kristus. Och den försoningen, evangeliet, är så stark, så att den kan förvandla oss från en Guds fiende till en Guds vän. Medan vi var fiender till Gud är alltså detsamma som att säga då vi var döda i överträdelser och synder. Då blev vi försonade med honom genom hans död. Han dog för alla, han dog för fiender. Hur mycket mer ska vi då inte bli frälsta genom hans liv nu då vi är försonade? Och där tänker också Paulus på nu när vi har hört om denna försoning och tagit emot den. Kristus är vårt liv, sammanfattar Paulus, Kolosserbrevet 3:4. Vi vet att vi har övergått från döden till livet, 1 Johannes 3:14. Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet finns i hans son. Den som har sonen, han har livet. Den som inte har Guds son, han har inte heller livet. Vi är alltså mycket lyckligt lottade. Vi har alltså en tröst inför döden, inför ålderdomen och inför allt elände. Men det finns bara på ett ställe. Och Guds ord vill alltså överbevisa oss om och övertyga oss om att det livet finns hos sonen. Bara hos sonen. Och de här bibelställena jag har läst vill visa varför är det så. Och varför måste det vara så? Varför är det omöjligt att ha det eviga livet någon annanstans? Varför går det inte? Svaret är på grund av synden. Vi kan inte frälsa oss själva. Vi måste bli frälsta. Och frälsningen har ägt rum genom Kristi död och uppståndelse. Och den som tror detta, han kan då säga som Paulus: Kristus är mitt liv. Nu har jag hopp inför döden, inför evigheten. Eller han kan säga: nu lever inte mer jag, Kristus är mitt liv. Kristus är min räddning, Kristus är min berömmelse, Kristus är min trygghet, Kristus är mitt försvar, Kristus är min lösen. Nu lever inte mer jag, utan Kristus lever i mig, säger han i Galaterbrevet 2:20. Och i samma Galaterbrev: ni alla som är döpta till Kristus, ni har iklätt er Kristus. Och den som har Kristus har livet. Nu finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Jag förkastar inte Guds nåd. Han skriver nämligen till galater som har blivit förhäxade av nya predikanter som har sagt: det räcker inte med Kristus. Ni måste också göra det och det och det, annars har ni inte evigt liv. Och så har dessa predikanter fört in församlingen under lagen igen, under sina laggärningar, och Kristus räcker inte. Då säger jag: fruktar att ni har fallit ur nåden. Vem har förhäxat er? Nej, utan Guds nåd är det ute med oss. Jag förkastar inte Guds nåd. Skulle rättfärdigheten komma genom lagen, genom våran laglydnad, ja, då dog Kristus till ingen nytta. Jag förkastar inte Guds nåd. Skulle rättfärdigheten komma genom lagen, ja, då dog Kristus till ingen nytta. Men nu blir ingen rättfärdig genom laggärningar på grund av synden. Utan rättfärdigheten kommer från Gud, därför att den är i Kristus Jesus. Kristi rättfärdighet, oss erbjuden och tillräknad av nåd alena. Det är livet, det är tryggheten. Och sista citatet, Filipperbrevet 1:21. Livet. Vi slutar alltså inte detta föredrag med döden, utan vi slutar med livet där vi började. Livet, det är för mig Kristus, säger Paulus. Livet, det är för mig Kristus.